السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بفتشتر تقوينهم كتاب أدب المفرد أو إمام الحافظ إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، en av de största och vackraste böcker som är skriven när det kommer till god karaktär och god moral. Och vi har kommit så långt i boken att vi har kommit fram till kapitel 269. Och då så säger författaren Bab Qubul al-Hadiyya. Kapitlet att acceptera gåvor. Kapitlet att ta emot och acceptera gåvor. Och i detta kapitel så nämner han två stycken hadither, eller en hadith och en athar. Och det första är hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Tahadaw tahabaw. Ge varandra gåvor så kommer ni att älska varandra. Mashallah. Vi lär oss av detta uttalande, och denna hadith nämner Sheikh Albani att den är hasan, den är godtagbar. Tahadaw, ge varandra gåvor så kommer ni att älska varandra. Islam är en religion som verkligen uppmuntrar till att stärka brödraskapet mellan muslimer. Och också att stärka kärleken mellan muslimer. Muslimer ska älska Allah mer än allt. Muslimer ska älska det och de som Allah älskar. Vi ska älska sändebudet alaihi salatu wassalam, och vi ska också älska våra syskon i islam. Och vi finner att många av de vardagliga saker som islam har uppmanat till är saker som leder till att stärka banden och kärleken mellan muslimer. Enkla saker som att besöka varandra vid sjukdom, att hälsa på varandra och liknande saker. Som i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att ni kommer inte gå in i paradiset tills ni vad? Har iman. Och ni kommer inte ha iman tills ni älskar varandra. Till slutet på hadithen. Så att vi finner hur islam uppmuntrar oss till att stärka alla de saker som leder till kärlek mellan muslimer. Och här är en av de sakerna. En väldigt enkel sak, som att ge gåvor, presenter till sina vänner, till sina syskon i islam. Och dessa presenter behöver inte vara märkvärdiga. Det behöver inte vara stora saker. Presenter kan vara små. Det här har vi gått igenom tidigare i boken, där vi talade om grannarnas rättigheter. Och profeten a.s. uppmanade kvinnorna att skänka gåvor, ge gåvor till sina grannar. Även om det skulle vara något så litet som en lammfot eller någonting sånt. Gärna som man kan koka. Och en lammfot är inte någonting man äter. Men när man nämner detta, vad kan man säga, detta lilla som ett exempel, så är det en indikation på att ge gåvor till era grannar, till era vänner, även om det är någonting litet. Gärna se inte ner på en god gärning. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Som profeten sa alaihi sallallahu alaihi wasallam, se aldrig ner på en god gärning. Och problemet är att många idag har satt ribban för högt. De tänker att jag kan inte ge bort en gåva om den inte är stor. Jag kan inte bjuda hem någon på mat om det inte är wow. Att jag har gått och köpt dyrt kött, jag har köpt jättedyra saker. Jag kan inte bjuda hem någon och bjuda på bröd och vatten och några kakor. Och det är fel tänkande. Det kan du visst. Det är, alhamdulillah, även om det är något litet så ska du ge. Och profeten alaihissalam har nämnt att om han skulle bli bjuden på någonting simpelt, som yani, någonting enkelt, den enklaste formen av kött man kan tänka sig, så skulle han gå. Han skulle inte säga nej. Och därför så säger också Aisha radiyallahu anha att kan Rasulullah alaihissalam yaqbal al-hadiyya wa yuthibu alayhi. Bukhari muslim. Profeten a.s. brukade acceptera gåvor och han brukade ge en gälda. Han brukade ge tillbaka någonting. Han tog någonting eller fick någonting av folk och han gav tillbaka något. Det här är också någonting som vi har belyst tidigare i boken. Då profeten Muhammad alaihissalam sa: "Man sanna alaikum ma'rufan fakafi'u, aw man ahsana alaikum fakafi'u." Eller som han sa, att den som gör någonting gott till er, alltså ger er någonting gott eller gör någonting gott för er, ska ni belöna. Ni ska gengälda detta. Och om ni inte finner någonting så ska ni säga jazakallahu khairan. Eller den som inte finner någonting och säger jazakallahu khairan har betalat eller han har gengäldat. Så att det är från sunna att ta emot gåvor. Det är inte känt att profeten a.s. brukade tacka nej till gåvor. Och vi kommer att nämna ett undantag. Men generellt han accepterade gåvor även om de kom från icke-muslimer. Som då Najashi från Habasha skänkte honom gåvor. Och andra kuffar skänkte gåvor och han tog emot dem. Taib. Så, och han har också sagt till oss. Han sa: "Ajibu da'i wa la taruddu al-hadiyya wa la tadribu al-muslimin." En autentisk hadith, så sa han: "Acceptera inbjudan, tacka inte nej till gåvor och slå inte muslimer." Yani tacka inte nej till gåvor. Så generellt accepterar man gåvor även om de är simpla. Och från sunna är att man ger tillbaka någonting. Någon ger dig en gåva, ge tillbaka någonting annat. Det här är från sunna. Så att du typ inte känner att du står i skuld till någon. Okej? Okay? Och har du inte någonting att ge tillbaka så säger du åtminstone jazakallahu khairan. Mashallah. Det här är bland det bästa man kan ge en person. Att man gör dua, att Allah ska belöna personen med det bästa. Om man inte kan acceptera en gåva på grund av någon anledning, så är det också från artighet och från sunna att ursäkta sig och att förklara varför. Det finns en hadith i Bukhari Muslim där profeten alaihissalam är på väg till Umra eller Hajj, kom inte ihåg. Men då så finns det en person som vill skänka honom kött eller himar washi från en zebra. Och profeten alaihissalam tog inte emot den. Så mannen blev besviken. Och då kunde man se på honom att han blev besviken. Och då så säger profeten alaihissalam: "Jag tog inte emot den för att vi är hurum." Yani vi befinner oss i ett ihram-tillstånd. Och Allah alam om det är jagat kött och så vidare, man får inte ta emot det. I alla fall, han hade en orsak att han inte kunde ta emot gåvan. Så han förklarade varför. Annars kanske personen tar åt sig. Någon kommer till dig och säger: "Varsågod broder, här är en parfym eller någonting." Och du säger: "Nej, jag vill inte ha den." Wallahi, man blir ledsen, eller hur? Men om han säger: "Wallahi broder, jag är allergisk. Jag är jättekänslig, jag tål inte de här dofterna. Ursäkta mig, ge det till någon annan." Annars han kommer att förstå, eller hur? Så att det är också fint att man gör på det här sättet. Om man inte gör sin broder ledsen. Han kommer med någonting. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Tycker du inte om saken, vill du inte ha den, ge det till någon annan. Eller hur? Men gör inte din broder ledsen. Taib. Så här finner vi då denna sunna av att ge varandra gåvor. Taib. Och det kan vara att man ger gåvor till andra muslimer. Det kan vara att man som man ger en gåva till sin fru. Eller vice versa. Vilket också stärker kärleken mellan makarna. Att man ger gåvor till varandra. Och man kan också ge gåvor till icke-muslimer. Med vilket syfte? Ja? Da'wa och att vinna deras hjärtan. Al-mu'allafatul qulub. Som Allah nämner. Att dessa är också en form av folk som är berättigade zakat. Almosa. För att när de ser att muslimer är generösa, vilket en muslim ska vara, så är det någonting som gör att deras hjärtan dras åt islam. Om det är en ny muslim, ge honom gåvor, det kommer att stärka hans islam. Taib. Så att för att man vinner folks hjärtan med gåvor. När man är generös och man gör gott mot folk, man gör tjänster mot folk. Folk tycker om sånt. Och det är viktigt att gärna göra sig omtyckt. Att vinna folks hjärta. Och att visa en god bild av islam. Och ni finner berättelser om folk som blivit muslimer. På grund av gåvor de har fått. På grund av att de har sett hur generösa muslimer är. Även om de har det svårt. Så delar de med sig. Och det här tar på folk. Det här är någonting som ger en väldigt vacker bild av islam. Ja. Författaren berättar sen en affär från Thabit där han säger att Anas sa: "Ja, Bonaya, min son, Ge gåvor sinsemellan till varandra, för det kommer att öka kärleken bland er. Och det här är samma sak som vi nämnde innan. Nästa kapitel. Den som inte tar emot en gåva på grund av att det kan leda till hat mellan folk. Den nämner författaren Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att en man från Fazara kom till profeten alaihissalam och gav honom en kamel. Så profeten alaihissalam gav någonting tillbaka. Men mannen blev arg. Han blev arg. Och när profeten alaihissalam, eller de hörde honom sen gå upp på minbar på predikastolen, och han sa att vissa av er ger en gåva och jag gengäldar, jag ger tillbaka så gott jag kan. Men personen blir arg. Waymullah, vid Allah, så kommer jag efter detta år inte acceptera någon gåva från beduinerna, förutom om det är en gåva som kommer från Quraysh eller Ansar eller från en Thaqafi eller Dawsi, de här stammarna från araberna. Och denna hadith är autentisk. Vad är det författaren säger här? Han säger generellt vi accepterar gåvor, men det kan finnas undantag där man inte ska acceptera gåvor. Och när är det? Det är om en person ger dig en gåva för att han vill sätta dig i skuld. Han vill ha någonting av dig. Hans avsikt är inte kärlek. Hans avsikt är inte att det är för Allahs skull. Utan hans avsikt är att ni får någon form av status och att typ sätta dig i skuld till honom. Att få någonting mera tillbaka. Som den här mannen gav en kamel och förväntade sig att få stora saker tillbaka. Och han kanske fick mindre än vad han hade väntat sig. Trots att profeten alaihissalam gav det han kunde ge, så blev mannen arg. Och det här tyckte profeten inte om alaihissalam. Den här mannens avsikt är inte korrekt. Och då så sa han, såna här människor kommer jag inte ta emot gåvor ifrån i framtiden. Utan jag kommer bara ta emot gåvor från de som han nämnde. Och då säger ulema att de här stammarna var kända för att de inte beter sig på det här sättet. Utan de ger utan att tänka på vad de får tillbaka. Det är inte deras avsikt och deras mål. Taib. Så att om du vet att en person kommer till dig och vill ge dig någonting för att typ kontrollera dig, eller att du ska bli skyldig och stå i skuld till personen, ta inte emot det. Om du vet att så är fallet. Taib. Och sen finns det tillfällen där det är haram att ta emot gåvor. Och det är om du är statsanställd. Du jobbar i ett muslimsland, inom polisen eller inom domstol och liknande saker. Du kan inte som domare ta emot gåvor från folket. Varför? För den dagen han kommer och står inför dig och du ska döma honom. Det blir svårt, eller han var schysst mot mig. Ska jag sätta honom i fängelse? Ska jag straffa honom? Nej. Så att ha inga skulder hos folk. Ta inte emot dessa gåvor. Ta in. För att det gör att folk sen, det leder till mutor. Och tyvärr är det här någonting vi kan se i muslimska länder. Att i vissa muslimska länder, de gör inte en mu'amala. De tar inte hand om dina, vad kallas det för? Mu'amala? Ja? Tjänster eller dina, vad du vill utföra om du inte ger någonting. Eller du hamnar i en kö som är mashallah, den är kilometer lång. Men ger du 50 spänn, 100 spänn, du hamnar först. Och det ska inte vara så, det är orättvisa. Allah musta'an. Och det är sorgligt att när man ibland ser muslimer efterlikna icke-muslimer i dåliga saker. De tar det sämsta från väst. Varför kan ni inte ta de här bra sakerna som finns här? Med att alla har samma rättigheter, möjligheter, alla hamnar lika i kön, ingen hamnar före och så vidare. Och det är egentligen egenskaper som finns i islam. Vi behöver inte ens ta dem från väst, utan vi tar dem från Koranen och Sunnan. Men att man importerar dåliga saker från väst. Och det som är bra tar man tyvärr inte. Allah måste. Allah vägleder muslimerna. Så vi går vidare till nästa kapitel. Bab al-haya. Kapitlet om blyghet. Al-haya och blyghet. Eller haya, blyghet. Att ha någon form av skam i kroppen. Att skämmas för att göra dåliga saker. Är en av de viktigaste karaktärsdragen hos en muslim. Och det är en av de högsta egenskaperna av iman. Och som vi kommer att höra idag så är haya en viktig egenskap när det kommer till att hålla sig borta från haram och att göra det som är påbjudet. Och därför säger vissa lärda i beskrivningen av haya att det är en karaktär som får dig att hålla dig borta från dåliga saker och som hindrar dig från att falla kort i Allahs rättigheter och människornas rättigheter. En person som har den här blygheten, som skäms inför Allah subhanahu wa ta'ala, han vet att Allah har skapat honom. Han vet att han har fått allting gott från Allah, alla gåvor. Och han vet att han står i oändlig skuld till Allah. Det går aldrig att betala tillbaka den här skulden. Och Allah är så god mot dig. Och du har den här iman. Och Allah, du skäms. Om du inte lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Ska jag inte skämmas? Att Allah har gett mig allt det jag har fått och sen ska jag inte ens tacka honom med att be mina 5 böner. Jag ska inte tacka honom med vad han vill från mig. Borde jag inte skämmas? Eller Allah som skapat mig, satt mig på jorden för att testa mig, säger gör inte den här saken och du står där och gör den här saken. Wallah, skäms du inte? Har du ingen haya den dagen du ska stå framför Allah? Skäms du inte att du ska stå framför Allah på domedagen och han ska fråga dig varför gjorde du så här, varför gjorde du inte så här? Yani, den här haya borde få oss att låta bli den här synden. Och ju mera, som Ibn Qayyim säger, ju mera liv man har i hjärtat, ju mera iman, ju mera haya kommer man att ha. Och ju mindre liv man har i hjärtat, ju mindre haya kommer man att ha. Så att det hänger ihop med våran iman. Ju starkare tro, ju starkare haya. Och ju svagare tro, ju svagare haya. Tayyib. Författaren nämner som första hadith i detta kapitel den kända hadithen från Abu Mas'ud Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shit." Från de saker som tidigare profeter har berättat vidare är att om du inte skäms så gör vad du vill. Eller den som inte skäms gör vad han vill. Och denna hadith är autentisk. Ja. Den här hadithen är en av de kända hadither som An-Nawawi nämner i hans hadithsamling 40 hadither. Ni kanske känner igen den boken. Och inshallah hoppas det finns någon som har memorerat den. Och dess hadither och lyssnat på dess förklaring. Väldigt grundläggande och viktig bok som varje muslim borde studera. 40 hadither. Enkel. Och du får så mycket kunskap och förståelse av islam om du förstår det på dessa hadither. Och en av de hadither som författaren nämner är just den här hadithen. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب. Sheikh Abdul Muhsin har en förklaring på denna bok. Eller på denna bok och denna hadith. Och han säger här, vad menas med den här meningen? Den första meningen är att från de saker som har förmedlas vidare från tidigare profeter är dessa ord. Yani de här, det här rådet och dessa visdomsord, denna uppenbarelse är ord som inte bara profeten Muhammed al-Islam har sagt, utan det är ord som har förmedlas vidare från alla profeter och alla folk. Att yani, det vill säga, det här är något som alla uppenbara till alla profeter. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Om du inte skäms, gör vad du vill. Så vad innebär då dessa visdomsord? De lärda har lite olika förklaringar. Den första förklaringen som Sheikhen nämner är att det är en varning. Det betyder inte att du får tillåtelsen att göra vad du vill om du inte har någon skam i kroppen. Någon kan förstå det som det att khalas, jag har ingen haya och profeten alaihissalam säger gör vad du vill. Jag kan göra allt haram. Så ska du inte förstå hadithen. Utan det är en varning. Yani, har du ingen skam i kroppen, gör vad du vill. För att du kommer på domedagen att stå till svars för det som du gjorde. Och det här är som Allah säger. I'malu ma shi'tum. Gör vad ni vill. Det är en varning till kuffar. Det är inte en tillåtelse att synda. Utan det är en varning. Yani, gör vad ni vill, Allah är väl medveten om vad ni gör. Och ni kommer att stå till svars för detta på domedagen. Allah säger också, fa'budu ma shi'tum min duni. Dyrka vad ni vill vid sidan av Allah. Till dessa avgudadyrkare. Yani, dyrka de här sakerna. Men det betyder inte att det är tillåtet. Det betyder inte att Allah säger att ni ska dyrka dem. Men om ni gör det, khalas, då är det kört. Då kommer ni få se på domedagen. Och det här, den här uslub finns även på svenska. Ett barn kommer, det finns godis. Du säger inte, ta inte godiset. Ja. Och han går fram och vill ta ändå. Du säger, okej, ta godiset och du ska få se. Eller hur? Ta godiset och du kommer få se. Det betyder inte att han får ta, eller hur? Det betyder, yani tar du, så får du se. Yani, då ligger du illa till, eller hur? Så att det sägs vara en förklaring på den här hadithen. En annan förklaring som de lärda har, det är att den som inte har någon haya har inga gränser. Han har inga tyglar, han har ingenting som hindrar honom från att göra haram. Yani, den personen som har haya i hjärtat, kommer inte göra förbjudna saker. Kommer att hålla sig innanför Allahs gränser. Men den som beter sig skamlöst, den som syndar, han har ingen haya. Yani, det är ett bevis på att han inte har någon haya. För det som hindrar människor från att göra skamlösa saker och fula gärningar är den här haya. Hänger ni med? Skulle han ha haya, så skulle han inte göra fula saker. Dåliga saker och syndaktiga och skamliga saker. Men det är hans brist och avsaknad av haya som får honom att göra dessa synder. Därför när du ser en person beter sig skamlöst, han talar smutsigt, han beter sig äckligt, så kan du säga denna hadith. Idha lam tastahi fasna ma shit. Alltså, du är en person som inte har någon skam i kroppen. Du gör vad du vill. Du har inga gränser. Skulle du ha iman, skulle du ha haya, så skulle du inte göra dessa saker. Okej? Okay? En annan förklaring som nämns på hadithen är att hadithen handlar om val för dig i livet. När du står inför ett val att göra en viss gärning och du vill veta om den här gärningen är bra eller inte, rannsaka då dig själv och känn efter om du skäms för att göra denna gärning. Skäms du för att göra denna gärning inför Allah, inför änglarna, inför resten av människor? Om så är fallet, låt bli att göra det. Det som du skäms för att göra framför folk, framför Allah, tyder på att den här saken inte är bra. Men om du känner att det är lugnt, det är okej. Okay. Och det inte strider mot islam, utan det kanske är i enlighet med islam, så är det någonting bra att göra. Okej? Okay. Men då är det självklart i förståelsen av att den här saken inte strider mot islam. Vissa människor har förlorat sin haya, sin blyghet. Och har inga gränser. Och känner att med den här saken, jag har ingenting i hjärtat mot den här saken. Fast den är haram. Det betyder inte att den är halal. Utan som vi sa, man måste gå tillbaka till religionen. Det är också tyvärr en farlig sak som har skett i det här landet och i dessa samhällen. Det är att man vill avtrubba. Man vill ta bort och sudda bort blygheten från folk. Och blyghet ses som någonting dåligt. Till exempel de stackars barnen i skolan som ska duscha på gymnastiken. Ja? Och de känner haja. Som han alla, det är fitra. Det är naturligt. De känner att det är vad det är, skäms. Jag ska stå naken och duscha framför mina kompisar. Då ska man ta bort det här för att det är fel. Enligt dem. Det här, yani barnet har fel uppfostran och det här ska tas bort. Fast det finns i alla barn. Och det här är knas, yani. Eller att tjejer ska förlora sin haya helt och hållet. Och killar självklart också. Och det är fel. Haya ska finnas. Haya är jätteviktigt, jättebra. En jättegod egenskap hos människan. Okej? Okay? Ja. Så hänger ni med? Idha lam tastahi fasna ma shit. Vi sa det finns tre förklaringar. Kommer ni ihåg dem? Ja. Den första var någonting med varning. Kommer ni ihåg det? Ja. Jalla. Ja. Gör vad du vill. Halas, du kommer få se på domedagen. Det är fortfarande förbjudet, men du kommer få se på domedagen. Den andra förklaringen.
Den som inte har haja kommer göra vad som helst.
Den som inte har haja har inga gränser. Han gör vad som helst. Och den tredje. Att det hjälper dig att fatta val i livet. Okej? Okay? Nästa hadith. En väldigt mäktig hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: al-imanu bid'un wa sab'u sittuna shu'ba aw bid'un wa sab'una shu'ba afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq wal haya'u shu'batu min al-iman. I denna hadith som är muttafaqun alayhi, det finns i Bukhari och i Muslim, så säger profeten alayhi salatu wassalam att iman, våran tro, är ungefär 60 eller 70 grenar, förgreningar. Den högsta och bästa av dem är la ilaha illallah. Och den lägsta av dem är att ta bort någonting farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Denna hadith är känd som hadith Shu'ab. Shu'ab al-iman. Hadithen om imans förgreningar. Våran tro består av flera komponenter. Och det finns vissa gärningar i islam som är länkade till våran iman. Okej? Och dessa gärningar är av olika kategorier och former. Vissa är obligatoriska, vissa är villkor och vissa är rekommenderade. Okej? Och den här hadithen illustrerar att vi muslimer, yani de här gärningarna som vi gör är av olika grader. Taib. Hadithen nämner att iman består av ungefär 60 eller 70 grenar. Och tvivlet på antalet kommer från personen som berättar hadithen. Han är osäker. 60 eller 70 grenar. Taib. Och de lärda har försökt att samla dessa grenar. Och för att ni förstår, ska förstå här. Yani det finns vissa gärningar i islam, i Koranen och i Sunna, som har kallats för iman. Och det har nämnts att de här gärningarna är en del av våran tro. Okej? Okay? Och de lärde har försökt att samla dem, som till exempel Ibn Hibban. Han sa att han granskade Koranen och Sunna. Och han fann att de gärningar som har relaterats till iman är bid'un wa sab'una. De är ungefär 70 stycken grenar. Och han skrev en bok om detta. Och vi har andra lärda som Imam al-Bayhaqi. Han skrev också en bok som heter Shu'ab al-Iman, imans förgreningar. En bok på 9 volymer. Och varje volym är nästan kanske 500 sidor. Där han försökte samla dessa förgreningar, yani de här 70 grenarna. Och han nämner bevisen på dem. Mashallah. Vi lär oss också av denna hadith en väldigt viktig sak som Ahlu Sunna, folket av Sunna, de muslimerna som har den korrekta förståelsen, tror, och det är att våran iman, våran tro, det är inte bara att man säger att man är muslim eller att man är troende i hjärtat, utan tron måste bestå av 3 komponenter: al-iman al-iman wal-qawl wal-amal, yani al-iman bil-janan tasdiq al-qalb, att man tror med hjärtat, man uttalar sin tro med tungan och man implementerar sin tro med sina gärningar. Taib. Så iman, för att ha tro i islam, så måste man ha de här 3 komponenterna. Yani, du ska tro med hjärtat på islam, du ska uttala din tro och du ska praktisera din tro. Okej? Okay? Yani, om en person tror med hjärtat men inte uttalar sin tro, är han då muslim? Ja? Han vet att islam är rätt, men han vill inte säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Är han muslim? Nej. Motsatsen. En person säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah men tror inte med hjärtat. Är han muslim? Han är munafik. Han är hycklare. Han är en skådespelare som låtsas vara muslim. Okej. Okay. En person säger att han tror med hjärtat, uttalar sin tro, men gör inga goda gärningar. Är han muslim? Nej, inte muslim. För att du säger la ilaha illallah, ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och sen livet ut dyrkar du inte Allah. Låter det logiskt? Vad betyder dyrka alla? Betyder det att bara tro med hjärtat? Nej, du måste sätta gärningarna i verket. Du måste be, du måste fasta, du måste vara ärlig, du måste hjälpa fattiga. Det finns massa goda gärningar. Okej? Okay? Så att de här tre hänger ihop. Tro, tal och handling. Okej? Okay? Tro, tal och handling. Och sen lär vi oss en till sak av hadithen, eller afwan. De här tre komponenterna finns i hadithen. Tro, tal och handling. Hjärtats handlingar, tungans handlingar och kroppsdelarnas handling. Här så säger profeten Muhammad a.s. att den högsta delen av iman är att säga la ilaha illallah. Där finner vi tal. Att iman består av tal. Att säga la ilaha illallah. Taib. Och att ta bort någonting farligt från vägen. Vad är det för någonting? Handling med kroppen. Wal haya, blyghet är en del av iman. Var finns haya någonstans? Hjärtat. Så det är hjärtats handling. Ja, ni det går tillbaka till människans tro. Så att hadithen bevisar dessa tre komponenter. Tro, tal, handling. Okej? Okay? Hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att dessa förgreningar av iman också är av olika nivåer. Att gärningarna i islam, de goda gärningarna, inte är av samma nivå. Vissa gärningar är bättre än andra. Har större belöning än andra, större position än andra gärningar. Någon kanske tycker att alla gärningar i islam är likadana. Ja, att det är likadant att säga la ilaha illallah och att ta bort någonting farligt från vägen. Då säger vi nej. Den här hadithen bevisar att vissa gärningar är bättre och viktigare än andra. Okej? Okay? Så att vi har la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Trosbekännelsen. Och här så sa profeten a.s. att det är den högsta. Och i vissa hadither den bästa. Och utan den här så kan man inte ha de andra förgreningarna. Då är man inte ens muslim. Så man måste ha den första. Den är avgörande, essentiell för att man ens ska klassas som muslim. Taib. La ilaha illallah. Och sen har vi ulema säger till exempel att be, att betala zakat, fasta ramadan, göra hajj, vara god mot föräldrarna. Dessa är också grenar av iman. Okej? Okay? Och sen har vi, som nämndes i hadithen, den lägsta. Att ta bort någonting farligt från vägen. Att ta bort en kvist med taggar på från vägen. Är det sunna eller wajib? Är det rekommenderat eller obligatoriskt? Rekommenderat att ta bort någonting farligt från vägen. Så att vi finner också här att de här egenskaperna av iman, vissa av dem är ett villkor, vissa av dem är obligatoriska och vissa av dem är rekommenderade. Okej? Okay? Och subhanallah, han nämner ulema, kolla på den lägsta grenen av iman är att ta bort någonting farligt från vägen. Och vi nämnde hadithen om att personen som profeten Muhammad alaihissalam berättade om, som gick på vägen och han såg den här kvisten, den här grenen med taggar, och han sa den här kanske kommer skada muslimer, och han tog bort den för Allahs skull och Allah förlät honom och han får paradiset. Om han får den här höga belöningen, Allahs förlåtelse och paradiset för att ta bort en kvist från vägen, som är den lägsta aspekten av islam, vad tror ni då man får för belöning om man gör de andra aspekterna som är bättre? Eller hur? Får man ännu större belöning? Så att mashallah, dessa aspekter av iman är otroligt viktiga. Men man ska inte heller bara ta det för givet. Utan när vi talar om att man kan bli förlåten för att ta bort en kvist från vägen, så går det också tillbaka till personens avsikt. Personens nia. En person kanske tar bort en kvist spontant utan att ha en god avsikt. Eller han kanske tar bort kvisten för att visa upp sig för folk. Han får noll belöning. Han får ingen belöning alls. Så att det har mycket att göra med vad man har för avsikt. Och därför som det här exemplet som Sheikh Uthaymin säger. Han säger att du kan se två personer göra samma gärning. Stå och be, till exempel. Utåt sett, de ser likadana ut. Ena personens belöning är uppe mot stjärnorna. Andra personens belöning är i papperskorgen. Varför? Ena personen, han står och ber med inlevelse, ödmjukhet, uppriktighet. Och försöker verkligen att be enlighet med profeten Muhammad sunnah alaihi wasallam. Han ber med hjärtat närvarande. Hans belöning kanske är full. Den andra personen, han står och ber. Utåt sett ser det bra ut. Men i hjärtat så ber han för att visa upp sig för folk. Han har ingen uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han har ingen belöning. Så att de här gärningarna går också tillbaka till hur väl man utför dem. Hur mycket uppriktighet man har. I vilket tillstånd man utför dem. Och så vidare. Så att hadithen mashallah lär oss att då iman är flera olika förgreningar. Och att iman är av olika nivåer. Det finns olika sorters gärningar. Och så sa han då också avslutningsvis att al-haya shu'batun min al-iman. Att blyghet är en del, en förgrening av iman. Mashallah. Så här lär vi oss att haya är från iman. Det är från iman. Ja. Nästa hadith. Så berättar Abu Sa'id radiyallahu anhu. Där han säger att kan nabiyu alayhi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adhra fi khidriha. Profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam var blygare än en oskuldsfull flicka i hennes privata rum. Och om han ogillade någonting så kunde man se det på hans ansikte. Nah. Här finner vi, och denna hadith har vi nämnt tidigare, att profeten Muhammad alayhi sallallahu alaihi wasallam hade den här goda egenskapen al-haya. Och han var den blygaste av människor. Yani han ogillade att se saker som är äckliga eller folk som talar perverst och snuskigt. Yani han tyckte inte om sådana här saker. Och man kunde se hans ogillan, hans avsky i ansiktet, hans ansiktsuttryck. Han skämdes över sådana här saker. Yani han tyckte inte om att se eller höra sådana här saker. För han hade den starkaste iman, då har han också den starkaste haya, den starkaste blygheten. Ja. Vi går vidare till nästa hadith som författaren nämner två gånger. Och vi gör så att vi nämner båda ordalagen tillsammans i hadithen. Och det är en hadith som berättas från Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att Abu Bakr radiyallahu anhu kom och knackade på eller bad om tillåtelse att få komma in. Och han fick komma in. Och profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam låg på Aishas säng. Och han var täckt med ett tygplagg. Och det nämns i den andra hadithen att hans smalben eller hans lår var blottat. Yani det syntes. Hans smalben eller hans lår syntes. Så Abu Bakr kommer in och han har ett ärende. När hans ärende var färdigt så gick han. Och sen kommer Omar och knackar på. Och profeten Ali som ligger kvar. På samma sätt. I sängen. Och Omar frågar om sitt ärende. Sin fråga. Och han får svaret. Eller det han behöver. Och han går därifrån. Och sen så kommer Uthman radiyallahu anhu. Och ber om tillåtelse att få komma in. Och då så säger profeten Muhammad alayhi sallallahu alaihi wasallam till Aisha. Yani fixa till mina kläder. Eller fixa till det här tyget igen. Och han täckte sig. Satte sig upp. Och täckte benen. Och så kommer Uthman in. Och ber om sitt ärende. Han får det han behöver. Och sen så går han därifrån. Och då så säger Aisha. Förundransvis. Yani, varför gjorde du som du gjorde? När Abu Bakr och Umar kommer in. Så låg du kvar. Du ändrade inte på det. Men när Uthman kom in. Så satte du dig upp. Och du täckte dig. Och så vidare. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam att Uthman är en person som är haji. Han är otroligt blyg. Och jag var rädd att om jag skulle tillåta honom komma in när jag låg på sättet jag låg på, så skulle han inte fråga om sitt ärende. Han skulle skämmas över att se mig så och han skulle gå därifrån. Och jag skulle inte kunna hjälpa honom med det som han vill ha hjälp med. Och i den andra hadithen så sa han att Uthman är en person som till och med änglarna skäms för. De har haja för honom. Ska jag inte skämmas för honom? Radiyallahu anhu. Ja. Så här. I den här hadithen. Finner vi dygden. Och förträffligheten av Uthman radiyallahu anhu. Att han var en väldigt nobel person. Och det nämns i vissa hadither. Att han är den personen från sahaba. Eller denna umma som hade mest haja. Av alla. Radiyallahu anhu. Så profeten alaihissalatu wassalam låg då på det här simpla sättet på Aishas säng och tog emot Uthman, tog emot Abu Bakr och Umar och låg kvar. Och vissa hadith nämner att man kunde se en del av smalbenet och andra hadither en del av låret. Taib. Och sen Uthman kom, han täckte sig. No. Den här hadithen bevisar då dygden av blyghet. Den bevisar också vikten av att kunna anpassa sig så att man kan hjälpa sina vänner, så att man kan hjälpa folk. Är ni här? Omar och Osman kunde ha kommit och gått, skäms över situationen, känna sig blyg och gå därifrån. Och då skulle han inte ha fått det han kom för att söka. Så profeten Al-Islam anpassade sig så att han inte skulle känna blyghet, så att han skulle fråga om det han behövde, så att han kunde få det han behövde. Hänger ni med? Och här finner vi vikten av att vara tillmötesgående, med att kunna anpassa sig så att man kan hjälpa andra människor. Någon kanske kommer och du vet att yani, om du inte gör si och så kommer han gå därifrån. Men vill du verkligen hjälpa honom, anpassa dig då. Du kanske inte ens är din skyldighet, men gör det så att du kan hjälpa honom, så att han inte lämnar dig utan att få det han behöver. Taib. En annan punkt som de lärda också diskuterar i den här hadithen är mannens aura. Mannens aura. Vad är det mannen måste täcka framför en annan man? Och många lärda säger ju, majoriteten, att han måste täcka från naven ner till knäna. Taib. Till strax över knäna. Men det finns också en åsikt som då säger att låret inte är aura. Att man får gärna visa låret. Det är bättre att täcka det, men att det inte är haram att visa låret. Som det berättas från Imam Malik har denna åsikt och vissa andra lärda från Selef. Och de använder bland annat den här hadithen som bevis. Taib. För att om det skulle vara haram att visa låret, så skulle profeten alaihissalam inte visa låret för Abu Bakr och Umar. Okej? Okay? Och det är ett väldigt starkt argument som de använder. Okej? Okay? Och andra lärda nämner att det finns flera sorters aura. Eller man kan dela in aura i två grupper. Al-aura al-mughallada och al-aura al-khafifa. Den auran som är tung och den som är lätt. Den som är mer allvarlig och den som är mindre allvarlig. Den auran som man måste täcka framför en annan man är ens privata delar. Yani det som är under kalsongerna. Då måste du täcka framför andra män. Okej? Okay? Den auran som är lättare, som vi tar lättare på, det är låren. Yani, om någon skulle se dem så är det inte hela världen. Ta i. Nej. Men det här är självklart utanför bönen. I bönen så måste man täcka. Naven ner till knäna och axlarna. Det är en annan fråga. Okej. Okay. Och vissa lärda diskuterar med att det här är mindre, ja, det är lättare när det är till exempel man befinner sig på en plats där man normalt visar lite mer av kroppen. Du befinner dig i en bastu till exempel och du har på dig shorts och man ser lite av låret. Att det är lättare än att du går inte omkring så här ute på stan liksom med korta shorts och visar låren. Det är inte passande. Förstår ni? Att man skiljer också på platser. Och självklart som många av de lärda säger så är det bättre och säkrare att täcka låren. Okej? Okay? Men det kan ändå vara bra att känna till den här, dessa olika åsikter som finns i den här frågan. Där vi har två hadither till, inshallah. Den första hadithen berättas från Thabit al-Bunani från Anas ibn Malikin radiyallahu anhum. Där han säger att profeten alaihi sallatu wassalam sa: ما كان الحياء في شيء إلا زانا ولا كان الفحش في شيء إلا شانا. Här så säger profeten Muhammed alayhi salatu wassalam att blyghet finns inte tillsammans med en gärning förutom att det kommer att försköna denna gärning. Och el fuhsh, yani skamlöshet, finns inte tillsammans med en gärning förutom att det kommer att förfula och förstöra den här gärningen. Mashallah. Så här lär vi oss vad? Att al-haya, om du har haya så kommer det att försköna och göra din gärning vacker. Och haya, det kan vara med Allah. Att du har haya, blyghet inför Allah. Du skäms att synda. Du skäms att inte göra det som Allah har vill att du ska göra. Du skäms att göra det som Allah har förbjudit. Det här gör dig till en vackrare muslim. I Allahs ögon och i folks ögon. Och sen har vi också haya med människor. Att du beter dig. Du har yani skam i kroppen. Du har att du skäms för att göra dåliga saker. Du skäms för att bryta luften. Du skäms för att ljuga. Du skäms för att vara snål. Du skäms för att vara feg och så vidare. Det här gör dig till en vacker människa. Till en människa som får respekt. Till skillnad från el fosh. Att vara skamlös, pervers. Det gör dina gärningar fula. Och det gör dig som person ful. I folks ögon. Att man inte har någon skam i kroppen. Man ljuger, man svär, man förbannar, man blåser, man bedrar. Alltså, du blir ful i folks ögon. Är det inte så? Så att den här haya förskönar din vardag. Och förskönar dig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är viktigast. Sista hadithen berättas från Abdullah bin Umar. Där så säger Rasulullah a.s. eller han gick förbi en man. En man som rådgav och tillrättavisade sin kompis beträffande blyghet. Han ville sätta honom på plats eller avråda honom från den här blygheten. Och då så säger profeten a.s. Da'hu fa'inna al-haya min al-iman. Låt han vara, för blyghet är en del av iman. Vad hände här? Det fanns en person som då gav råd till sin broder, vilket är någonting bra i islam. Men han kanske gav ett råd som inte var riktigt rätt. Han tyckte att hans bror kanske förlorade på att vara så blyg som han var. Att han förlorade vissa rättigheter och kunde inte ta för sig och så vidare. Så han ville avråda honom från den här blygheten. Att ha så mycket som han hade. Och då hörde profeten detta alaihissalam och säger låt honom vara. Yani, hans blyghet är bra. Låt honom vara, för blyghet är en del av iman. Ja. Så här finner vi återigen att blyghet är länkat till våran iman. Och i vissa andra hadither att al-haya khayrun kullu. Aw kulluhu khayr. Blyghet är gott. Det finns ingenting dåligt med blyghet. Det finns ingen negativ blyghet. Och här är det också viktigt när vi avslutar med att man inte ska blanda ihop saker och ting. Vissa människor till exempel skäms för att be på jobbet, skäms för att be i skolan, skäms för att be på en offentlig plats. Är det här en haya som är prisvärd, som är bra? Nej. Och de lärda säger att det här är inte haya, det här är feghet. Det här är feghet. Och det är inte haya. Det ska inte blandas ihop. Det är två olika saker. Utan haya är det som håller dig borta från haram. Om din haya får dig att lämna något som är obligatoriskt och falla in i synd, då är det inte något positivt. Utan då faller det in i feghet och någon form av överdrift, avvikelse. Och det är inte en positiv haya. Okej? Haya ska inte heller vara att man är så blyg, man skäms så mycket att man inte ens vågar fråga en person. Därför så sa vissa av salaf som Mujahid, han sa att det finns två sorters människor som aldrig kommer att lära sig. El-mustakbir och el-mustahi. Den högmodiga och den som skäms. En person kommer på lektioner i flera år. Han har 1000 frågor i huvudet. Tvivel, saker han har missförstått. Men han vågar inte gå och fråga. Kommer han att bli av med dessa tvivel i huvudet? Kommer han att få svar på sina frågor? Nej. Så att man måste våga fråga och lära sig sin religion. Och därför så prisades sahabiyat, kvinnorna på profetens tid, alaihissalam, ni'ma nisa, nisa al-ansar. De sa vilka förträffliga kvinnor, ansars kvinnor, blygheten hindrade dem inte från att lära sig religionen. De ställde frågor även om de var pinsamma. Har att göra med kvinnans privat, intima menstruation. De frågar, för de måste lära sig. Och självklart man frågar ju med adab och på ett respektfullt sätt och så vidare. Men yani, låt inte blygheten hindra dig från att fråga. Då blir det negativt. Taib. Na. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.